Detta avsnitt spelas in live på Lomdagen 2023 i oktober med Elisabeth Svensson från Rika Kvinnor och Jon Bolmesson från Rika Tillsammans. Men jag tänkte så här, ska vi börja och presentera er? Elisabeth, du får äran att börja och berätta lite grann om Rika Kvinnor och dig själv.
Elisabeth Svensson heter jag och jag är grundare av rikakvinnor.se. Och det började som en inspirationsplattform där jag delade mycket av min resa mot att bygga större ekonomisk frihet. Och nu har det gått över till mer att jag hjälper kvinnor att skapa sitt hållbart rikare liv då genom akademin, som är ett program för kvinnor inom privatekonomi, investeringar och personlig utveckling, vilket är fantastiskt kul. Jag har flera stycken kursdeltagare här, gamla kursdeltagare här idag också, så att jättekul att se er.
Mm. Tack så mycket. Sen har vi Jan. Tyvärr har vi inte din fru Caroline här idag.
Men... Nej, hon är hemma med Elsa och Freja idag. Men hon hälsar.
Du får representera Rika Tillsammans.
Jag är väl nörd, skulle jag säga. Jag tycker det är väldigt roligt med privatekonomi. Men grejen var så att det hette inte Rika Tillsammans från början. Det hette Hur vi kan bli rika tillsammans. Men det var en jävla lång webbadress. Så att det var någon som var så här, kan du inte bara ta det till Rika Tillsammans? Så blev det det. Men det var egentligen mest en frustration. För att jag insåg när liksom så här, jag började investera 96. Och ni som var med 96, ni vet vad man än köpte 96 så gick det upp. Så att liksom 99, så vi investerade klasskassan i Ericsson-optioner på gymnasiet. Det gick liksom så här 4 gånger pengarna på 3 terminer. Vi åkte klassresa, ingen betalade något. Och jag var så här, kungen av aktier. Någon som minns hur det gick där mars 2000? Ja, not so bra precis. 80% back. Och liksom, sen pluggade jag. Och sen 2008 eller 2005 så började jag göra om det. Vet någon hur börsen gick mellan 2005 och 2008?
Fick aktiekungen en identitet?
Aktiekungen kom tillbaka.
Ja.
Någon som vet vad som hände där typ 2008? Ja, precis. Någonstans när man har förlorat alla sina pengar 2 gånger på 12 år så inser man så här att det är något man inte har fattat. Där började Rika Tillsammans.
Aktiekungens identitetskris helt enkelt.
Ja, typ.
Mm. Och hur känner ni varandra?
Vi förnekar det. Nej, men var träffades vi? Jag vet inte.
Kommer ihåg det?
Nej, jag vet inte.
Det känns som det var så länge sedan. Så jag vet det knappt.
Vi vet inte.
Nej.
Tur att vi inte gift så. Var träffades vi? Jag vet inte.
Ja, men jag tror vi har hängt på så många liknande sammanhang. Och sen har vi pratat mer och mer. Och sen har vi hängt mer och mer. Och sen bor vi nästan grannar. Inte riktigt, men väldigt nära.
Jag tror vi ska säga att vi bor ihop.
Nej, där är vi inte än. Och det är kanske tur det. Jan och jag brukar skämta om att vi hade aldrig blivit en bra kombination. För att
vi är för lika.
Ja. Ska vi kolla om det finns några frågor i publiken då? Om micken tog vägen bara. Varsågod.
Tack. Jo, tack för allt som du har sänt ut via YouTube. Jag tycker det är spännande. Jo, jag har en fråga. Vi pratar väldigt mycket om att bygga upp förmögenhet och ha pengar till framtiden och så vidare och så vidare. Men Karin kom på den här frågan. Hur gör man när man ska börja knapra från den här portföljen då? Va? Det vill säga, hur ska det se ut när man väl bestämmer sig? Men de här pengarna det ska jag använda vid pensionen. Och hur ska portföljen se ut? Vad ska man göra för att kunna plocka ut stadigt och bestämt om portföljen?
Ja, jag tänker att du får komma in sen Elisabeth. Men jag tänker så här att sparandet, man har 2 faser i livet. Jag tänker den första fasen är, jobbar man liksom för sina pengar, man bygger, man ackumulerar. Och sen kommer det som är ganska klurigt för många att göra precis det skiftet till fas 2 där jag lever på mina pengar. Och där, alltså, det är alltid så klurigt att säga så här, hur ska jag göra? Det finns massa 4%-regeln etc. Men jag tror att, liksom så här, att försöka i förväg räkna ut vilket liv vill jag ha? Vad kostar det livet? Och sen så börja liksom anpassa liv. Alltså så här till exempel, jag brukar säga att försöka plocka ut pengar pö om pö till det där. Att förflytta, liksom, precis som vi höjer risken i början, vi har mycket aktieexponering. Att sen börja dra ner aktieexponering, lägga på räntor och använda bankkonto. Så att jag vet inte, det är jättesvårt att säga liksom så här spontant hur ska man göra. Men jag tycker till exempel Lisa har en fantastisk funktion som heter så här uttag. Att det är precis som man kan månadsspara, så kan man ju månadsutta. Mm. Och det är väl en fantastisk grej.
Ja, du nämnde det här med 4%-regeln, men den är ganska klassisk.
Vadå? 10%
att spara? 4%-regeln för att ta uttag. Va? Men den har ju egentligen ett problem, för den är ju satt i ett amerikanskt eller engelsk kontext där man så att säga betalar ut pension till sig själv genom sitt sparande. Men här i Sverige har vi ju oftast väldigt god pension själva.
Ja.
Och då blir liksom, ska jag ta ut bara 4% av mitt eget sparande? Men
om vi ska prata mer konceptuellt. Jag gillar, det finns en amerikansk bok som heter Die with Zero av Bill Perkins som är helt fantastisk. Som går ut så här, räkna ut hur mycket pengar du behöver genom livet. Och sen sikta på att nå det beloppet och sen kan du liksom skänka bort pengar längs vägen tidigare. Alltså att om jag har för mycket pengar så är det ett ganska angenämt problem. liksom. Men egentligen, alltså jag på senare tid har jag ju blivit mycket mer kanske så här, fått ut liksom, den där bak. Men jag tror att man behöver egentligen i Sverige inte spara så himla mycket. Så min upplevelse är att det är människor som inte sparar, de sparar för lite. Och sen finns det människor som sparar och de sparar nästan alltid för mycket. Så att jag tror ju mycket med att ja, men använd pengarna, och framförallt ska jag till mig säga använd pengarna tidigare i livet, för att vi har det som heter tidsfönster. Att vi har vissa saker är möjligt att göra i vissa perioder i livet. Att, men jag har kompisar som åkte jorden runt efter gymnasiet. Och då började jag direkt plugga, så tänkte jag att det gör jag sen. Sen kom jag aldrig, och idag 42 år gammal, alltså sorry, backpacka med vandrarhem på, liksom, i Vietnam. Det lär inte hända. Eller så har jag ett tydligt tidsfönster nu liksom med min mamma som är 70, fortfarande pigg, och en 12-åring som fortfarande tycker att man är lite cool. Man börjar bli pinsamt, men lite, man kan ändå hänga med på semester. Och då har jag 3-4 år. Ja, men låt oss använda pengarna nu istället för att det ska vara mer pengar ränta på ränta om 20 år. Vad tänker du, Elisabeth?
Nej, men jag tycker du sa det bra. Jag tänker att den gyllene regeln, eller gyllene medelvägen, är väl också att fundera på vad är ett rikt liv idag och inte vänta för länge, för att ingen vet när sista dagen är. Så det är det där balansen mellan att leva här och nu och ta hand om sitt framtida jag. Och det är ju helt omöjligt att säga vad exakt det ser ut för var och en. Men jag tror att...
Men räkna.
Ja, räkna på det. Alltså vad det går ju
räkna.
Ja.
Alltså så här, okej, men räkna med 5-6% avkastning. Mm. Okej, hur mycket kan jag plocka ut? Och sen har vi ett mycket, mycket bättre pensionssystem i Sverige än i USA.
Mm.
Så att man kan ju leva på pensionen i Sverige. Och då blir sparpengarna är ju egentligen den där guldkanten. Mm. Och dessutom tänka på att man använder ju som mest pengar mellan 65 och 75. Inte liksom, där gör också många missen att man ska ta ut pengarna livsvarigt. Hur långt Sverige hade kunnat prata länge om det här?
Ja, men, ni kanske missar det, men Jan sa faktiskt att man ska ha aktieexponering. Det är ju första gången man hör indexkungen prata om aktier.
Då ska vi ha en definition här. När jag pratar om aktier så är det aktieindexfond. Gärna bred, billig, passiv, regelbunden.
Här är lite interna skämt här mellan de här två.
Nej, det är inga interna skämt. Det är en som har rätt och en som har fel.
Tack Jan. Tack så mycket.
Varsågod.
Nej, vi hade en rolig diskussion faktiskt när vi hade våran Lucia, tror jag det var. När vi pratade om index mot aktier. Kommer du ihåg det, Elisabeth?
Var det Lucia?
Jag tror det.
Jag minns att vi hade någon diskussion om det i alla fall. Ja.
Nej, men alltså ni är ju väldigt duktiga på att förklara för folk det här med hur ska man börja spara? Var börjar man någonstans?
Ja, först och främst måste man ha någonting att spara. Det är steg ett. Och där brukar man väl säga den klassiska tumregeln. Sätt av 10% av din lön. Och sen sätt det i... Där är vi överens. Behöver inte komplicera till det. Utan en global, billig, gärna hållbar om du frågar mig, indexfond. Och sen låt pengarna göra jobbet. Och sen fundera på vad är det faktiskt som du vill göra med din tid och ditt liv. För så vitt jag vet så har vi bara ett liv. Det är i alla fall det jag utgår ifrån.
Ja. Vill du att jag ska hålla med eller inte?
Du får göra precis vad du vill, Jan.
Nej, men jag håller med. Helt rätt. Det enda, alltså, om, så här, det Elisabeth säger, det, jag håller helt och hållet med. Det är också det jag brukar alltid säga i nivå ett. Vill man ha lite överkurs på det där så kan man också säga så här, att tittar man på forskningen så är 10% det är det minst dåliga rådet. Så kan man säga. Däremot så är det ju vissa perioder i livet, som till exempel när man har barn, precis flyttat till villa, man ska liksom göra massa grejer, då är kanske inte 10% lämpligt. Då kanske du ska använda pengarna. Och sen när du är typ 55, barnen har flyttat hemifrån och du kanske har amorterat mer på huset, då kanske det är lämpligt spara 25%. Så vi brukar ju ofta säga så här, har vi inget annat råd vi kan säga så säger vi 10%. Men om man vill liksom titta på det så är det egentligen snarare så att anpassa sparandet, försöka hålla konsumtionen jämn och anpassa sparandet där du är i livet.
Och för er, om ni inte har varit inne på Rika Tillsammans eller Rika Kvinnor, så finns det väldigt mycket information, trådar eller verktyg faktiskt, som jag tycker är väldigt hjälpsamma. Så in och kolla. Några mer frågor i publiken?
Idag är det ju väldigt dyrt med de här globala indexfonderna för att de just är i dollar. Finns det skäl att liksom exponera mot den svenska marknaden istället nu? Istället för globalt?
Vad är dyrt?
Jag vet inte, vi förlorar ju mycket i kurs, i valutakurs menar jag, när vi köper saker som är företag som liksom är värderade i dollar.
Jag tänker två grejer. Så det ena svaret är så här. Vi brukar alltid säga, sitt still, har du en bra båt och en global aktiebredd indexportfölj är en bra båt. Sen kan man alltid ha liksom lite så här extra segel med polynom, alltså lekhink kan man alltid ha. Men om vi utgår från att jag har en bred, bra båt och jag seglar mot horisonten, då ska jag säga så här, valutakurs är bara liksom en krusning på ytan. Över tid så är liksom väntevärdet av valuta är noll. Så att valuta bidrar inte, det är inte som en aktie som ökar i värde eller liksom har en utdelning på något sätt. Så att valutan över en lång tidsperiod förväntas varken bidra eller ta bort. Så att jag skulle väl snarare säga så här, att är man orolig, för att jag kan säga att vi har många diskussioner i vårt forum om just det där att amerikanska börsen är dyr, svenska valutan är dyr. Men grejen är, precis som jag inte kan spekulera i att en viss bransch kommer gå bättre eller ett visst land kommer gå bättre, så är det jättesvårt att spekulera i valuta också. Och tar man i olika perspektiv, då finns det här Big Mac-indexet. Då säger jag att liksom Big Macen är bland de dyraste i Europa, så då är liksom svenska kronan högt värderad. Och då säger vissa så här, ja men svenska kronan är ju liksom lågt värderad för att euron i US-dollarn är hög. Ja, fast kapitalmarknaden verkar ju tycka att detta är rätt pris idag. Så vad är det jag vet som inte marknaden vet? Alltså står det så att jag tror att det blir en svår spekulation. Med det sagt så kan jag säga att mitt nysparande fördelar jag idag hälften Sverige, hälften USA. Så att jag brukar säga, ska man synda lite.
Kan man inte lägga till också att var ska du använda pengarna sen? Ska du använda pengarna i Sverige så kanske man vill investera.
Men precis. Men då förutsätter jag att då sitter man i en båt som siktar mot US-dollar. Jag menar att valutakursens, eller kronans värde idag ska inte påverka din investeringsstrategi. Det är väl det som är kontentan. Utan sitt still i båten, det är en kryssning. Och är man orolig för detta, då är snarare, ska jag säga, att frågan man ska ställa sig är inte, ska jag överväxla mot Sverige, utan så här, har jag för hög aktieexponering? Mm. Så att då är frågan snarare så att jag kanske borde dra ner aktieexponeringen snarare än att överexponera mot Sverige.
Då har vi avverkat aktier och valuta. Då är det nästan bara räntor kvar. Då hoppar vi in på räntor.
Kan vi säga om ränteläget?
Nej, men alltså, som privatperson, hur ska du tänka runt räntor? Detta är första gången på 10-15 år vi har räntor överhuvudtaget.
Det är väl 10 000 kronors, eller miljonkronors frågan. Jag tycker själv att det är en ny situation. Och liksom amortera, spara, vad är bäst? Jag tror man får hitta sin medelväg i det och vad som man är bekväm med. Vi hade ju den här diskussionen senast i förrgårs eller någonting. Det finns ju två svar, och det är det som du alltid nämner också. Det matematiskt korrekta och det känslomässiga. Liksom. Ja, det är klart att börsen avkastar mer, men det kanske inte är det som känns som det bästa att göra för sin egen ekonomi, tänker jag. Och där har jag nog själv också svängt en del, att jag blir så här, shit, alltså, det är inte så kul att betala 5% i räntor nästan nu, mot att vi har legat liksom på, eller vi ligger fortfarande på 1,2% eller någonting. Det blir en jättestor skillnad. Så att det svaret är ju så här, det beror väl på.
Tänker du, Mats, också, eller så här, ska jag säga något om räntor som placering?
Jag tänkte du kan väl förklara lite grann det som Elisabeth var inne på, att börsen mot...
Nej, men alltså, så här, jag kan ju tycka att räntor är ju spännande, men grejen är så också så här, när jag var aktiekungen 96 så tyckte jag så här att räntor är fan skitenkelt, det är ju aktier som är svårt. Idag, 25 år senare, så är jag liksom så här... Nej, snacka om att jag stod med brallorna nere, för att räntemarknaden är mycket, mycket klurigare än aktiemarknaden. Men det som jag kan tycka är spännande just nu är att du har räntefonder som avkastar mellan 4 och 8, 8,5%. Och då kan man ju ställa sig frågan så här, varför ska jag ta full aktierisk? Och liksom att riskera svängningar med 50% ner när jag kan få 70% av avkastningen som aktier ger, men till halva risken. Så att räntor idag är ju liksom mycket mer intressanta. Men räntor är klurigt. Alltså man måste verkligen hålla tungan i rätt mun så man köper rätt typ av räntor. För det finns räntefonder som är typ som bankkonto, alltså supersäkra. Och sen finns det ju räntefonder som till exempel high yield-fonder, de här företagsobligationsfonderna, som är nästan som aktier. Och köper jag en high yield-fond i tron att jag köper ett bankkonto, så kommer jag bli liksom väldigt dåligt överraskad när den faller med 25%. Men rent generellt så är räntor i spel, och jag börjar ju mer och mer luta att ingen borde behöva mer än säg mellan 60-80% aktier. Att man borde ha 20-25-30-40% räntor i sin portfölj, särskilt nu.
Och tittar du på helheten av portföljen då? Ja. Inkluderar du allt?
Alltså det,
eller tittar du bara på den delen du har på börsen?
Jag gillar att titta på liksom det finansiella kapitalet. Låt oss exkludera pension, för pension för de flesta är lång tid. Det ska vara aktier, det är en lång tidsperiod. Huset kan man ha mycket diskussion kring, men jag brukar plocka bort huset, för de flesta av oss tycker ändå så här med huset, jag behöver ändå någonstans att bo, så huspengar behövs. Men tittar man då på det som är kvar, alltså buffert, aktier, ränta, alltså det finansiella sparandet, då utan att säga något, alltså så här, utan att veta något, så brukar jag väl säga så här, men ha 10% i buffert och sen resten då mellan 60 och 80% aktier. Så jag tycker räntor borde ingå. Och jag, alltså så här, det enkla svaret är så här, för nybörjare, använd en fondrobot, de räntorna är bra. Men man kan plocka ihop intressanta ränteportföljer idag.
Och du nämnde tidigare bolån då, Elisabeth. Och det blir ganska, alltså man ser bolånen blir jättedyra om man vill betala av dem. Vad är ditt råd där?
Ja, men det var väl lite som jag var inne på. Det gäller ju att ställa sig själv frågan, vad är det för typ av, vad är det som är viktigt för mig? Är det liksom att maximera min avkastning på längre sikt och satsa på de här 8-10% som är den potentiella avkastningen om vi tittar historiskt? Eller är det att jag vill minska mina kostnader idag? Och man behöver inte göra det ena eller det andra, utan man kan ju faktiskt göra både och. Så jag tänker att men den diskussionen får man nog ha med sig själv. Och det är också en diskussion som jag har med mig själv. Jag har inte landat exakt i liksom vad det kommer handla på.
Det är lite
på.
Om man vill sova bättre om natten också kanske?
Ja, men definitivt. Alltså 100%. Och det är liksom, hur ser din ekonomiska situation ut? Och jag tycker ju att ett liv med rätt låga utgifter, i alla fall de passiva som vi inte gärna väljer själva, är ett rikare liv för mig än att jag har väldigt, väldigt höga passiva utgifter. För det gör mitt liv mer flexibelt. Så att
jag håller med. Jag ska säga både och, det som Elisabeth är inne på. Men alltså så här, återigen, en så här mental bokföring. Jag gillar ju att amortera, för att om jag amorterar så betalar jag lägre ränta och då har jag mer pengar över i slutet av månaden. Hänger ni med på det resonemanget? Det intressanta är att även om jag långsiktigt skulle tjäna mer på att investera pengarna, så kommer jag aldrig ta ut 100 000 från Elisa för att åka på semester. Men om jag har amorterat 100 000 när jag får mer pengar över i slutet av månaden, de pengarna kan jag absolut åka iväg och resa för. Hänger ni med? Så för mig kan det vara ett sätt att jag amorterar för att då får jag det där överskottet och så kan jag använda dem för att göra livet rikare. Så jag vet att det är fakta, men...
Jag tycker det är en poäng. Det är, ja, alltså, det är mental bokföring är reellt och ja, vi har det alla.
Jag har en kompis som definierade VIPS-pengar. Men så här, VIPS, oj, vad där skatteåterbäring? Eller liksom så.
Men sa du precis vad jag tänkte ställa frågan om. Det är att, varför ser vi inte amortering som en sorts ränteinvestering?
Jo, det kan man absolut göra. Och där kan man också diskutera, ska man ha räntor, ska man ha sparande i räntor och bolån samtidigt? Alltså, det känns ju kan vara ganska ologiskt. Men återigen, allt beror på så här, hur mycket pengar behöver jag, när behöver jag pengarna och så utgå. Och återigen, om jag skulle gissa, om ni hamnar i kategorin som faktiskt månadssparar, överväg tanken att du sparar för mycket. För att jag tror få av oss har gjort matten fram till 75 och liksom så här, ja, liksom som Elisabeth är inne på. Tänk, jag gillar den här definitionen, det var en kompis som skrev det, men så här, tänk om livet går ut på att skapa minnen som man blir nostalgisk över när man är gammal. Att man dessutom kan få, liksom, när man blir äldre så är det ju minnen, man orkar inte resa någonstans, men det man har kvar är ju minnena. Så tänk om det handlar om att faktiskt använda lite pengar till att skapa minnen. Och då tänker folk så här, ibland så här, men måste man konsumera eller resa? Jag bara, nej, alltså den hemliga avkastningen på pengar som inte syns är tid. Den hemliga avkastningen på pengar som inte syns är tid. Det vill säga tid med barnen, tid att få göra ägna åt den hobbyn jag tycker är roligt, tid att få träffa mina kompisar, tid att få förkovra mig. Och det, jag tror att tiden och minnena faktiskt är viktigare än att lämna 2 miljoner i arv.
Och Elisabeth, du mediterar och lite andra saker också, så du kör detta på dina kurser.
Ja, eller vad menar du? Ja, jag kör meditation på mina kurser.
Och du menar att pengar är inte det viktigaste i livet?
Nej, men det är ett otroligt bra redskap för att just kunna köpa mer tid. Och kunna helt enkelt designa mer hur du vill att dagarna ska se ut. Och jag tror också att det har att göra med att börja tänka lite annorlunda. Omge sig med människor som gör annorlunda. För att vi blir väldigt präglade av vår omgivning. Och när de allra flesta har ett vanligt jobb och man lever sitt liksom vanliga liv. Det är klart att det är det vi inspireras av och det är det vi ser. Men det finns ju andra sätt att designa sitt liv på. Man kan göra det på andra. Man kan bygga sitt liv på ett helt annat sätt. Och det är väl mycket det som jag vill inspirera till. Att hitta sitt sätt.
Ska vi se om det är några mer frågor?
Nu får ni komma med någon fråga. Det är ändå en arm. Ni får fråga vad ni vill.
Jag passar på att fråga till dig nu bara för att okay. Det är en sån här fråga vad ni vill.
Ja.
Vilken är den bästa glassen i Malmö nu för tiden, Jan? Du som har koll på det.
Beror på vilken smak man ska ha.
Choklad.
Då är det favoglass. Pistage, då är det Dolce Sicilia. Semmelglass, favoglass. Vi kan fortsätta så här
ett tag. Han har koll. Du?
Pistage, Dolce Sicilia på Drottningtorget.
Och vilken var choklad? Favoglass. Var är den?
På Saluhallen.
Men han får inte betalt för de här namnen.
Nej, det är
ja.
Hej.
Tydligt. Jo, hon träffar ju många människor av, som har olika yrken och sådär. Och en insikt som jag tycker mig har fått, och så vill jag liksom spegla den i er erfarenhet. Jag är ju 70-talist och då när jag gick på högstadiet, gymnasiet, då hade man ju såna här typ starta eget eller ung företagsamhet och så vidare. Och det var ju nästan så lärarna inte ville berätta det. Det var väldigt så här icke-poppis att driva företag. Det var ju nästan usch om man hade en affärsidé eller en bra idé då. Och sen så har ju liksom näringslivet utvecklats och jag upplever att idag är man ju mycket mera, har mycket större, högre positiv approach till företagsamhet. Hur ser ni på det och vad är er erfarenhet av hur läget är idag för både skola och hur man ser på det?
Nej, men jag upplever ju att, alltså jag vet inte om det gäller för Sverige, men jag såg en amerikansk undersökning som visade att 60% av alla människor har en dröm att någon gång prova driva eget. Och det behöver inte vara något stort, alltså misstaget många gör är att man tror att man ska starta eget så ska det vara typ Spotify. Medan jag är mycket mer så här att, ja, men du vet, man kan ha sitt lilla företag för att göra det jag tycker är roligt så att jag kan få göra mer av det jag tycker är kul. Alltså man kan till och med ha sitt företag som ett livsstilsföretag. Att, ja, men, till och med, till exempel, mitt företag är till för att jag och Karo ska kunna ha det livet vi vill ha. Så att jag upplever ju det att det är positivt att det blir mer företagande, för det är företag som skapar jobb, det är företag. Nu kanske jag kommer göra mig ovän här med folk, men jag påstår ju till och med att samhället är uppbyggt på företag och att det mest annat är stödfunktion till företag. Så jag tycker att utifrån ett samhällsperspektiv är det skitviktigt, och jag är jättestolt över Sverige att vi har sånt entreprenörskap. För att nu när man pratar om AI, man pratar om massa andra länder, så tror jag att det är där vi kommer ha konkurrensfördelen. Att vi är kreativa, vi vågar, vi kan. Liksom. Och det kan jag säga också personligt, är ju det också en anledning till att jag gillar Polynom, för att här får vi möjligheten att stödja en massa företag i tidiga faser som annars har svårt att få kapital och som vi vet är jätteriskfyllt. Men då kan jag sprida det att liksom, ja, men då kan jag hjälpa många företag.
Nej, men jag tänker många tankar. Jag tror att dels så är det liksom en nödvändig egenskap att utveckla det här med att liksom testa nya saker, trilla, resa sig upp, testa, alltså prototypa helt enkelt. Det är superviktigt, och det märker ju företag också med sina anställda, att det är superviktigt att liksom, ja, men bygga självledarskap och få mer liksom självtänkande individer, därför att vi är inte i en industrialisering längre, utan vi är i företag som kräver vår liksom kreativa förmåga och vårt sätt att liksom tänka nytt. Och det är ju att vara entreprenör och företagare. Så den egenskapen tror jag efterfrågas mycket, mycket, mycket mer idag än vad man har liksom sett värde i den förut. Nu är både jag och Jan 80-talister, men min upplevelse är att liksom det är liksom nästan... Det är en egenskap som nästan är ett krav idag, liksom, att man ska kunna det.
Ja, och jag tror att jag älskar ju de här ungföretagsamhet i skolan till exempel. Men min dotter spelar basket, mycket basket, och jag var på ett föräldramöte. Och där pratade de, alltså till och med på basket, att det svenska basketförbundet har gått ut med att man vill att redan från tidig ålder så ska alla övningar på alla träningar innefatta beslut. Så att du ska liksom i stunden snabbt själv kunna fatta beslut, medan det har tidigare varit så att du lär dig system. Så att du ska vara en kugge i ett maskineri, och de säger så att idag funkar inte det. Så till och med i sport har man nu liksom tydligt gått ut med riktlinjer så här: du ska liksom, varje övning ska innehålla ett beslutsmoment, och det är så från 10 års ålder. Och jag tycker det är skithäftigt, eller hur?
Äntligen.
Tycker det är, och ja, så att, alltså där, alltså det är så lätt. Det är så lätt att tycka så att Sverige går åt helvete. Alltså så att man lyssnar på media etc. Men vi gör fantastiskt många saker bra. Och absolut det här med beslut, till exempel jag följer mycket så här Ukraina-kriget. Svenska instruktörer är de mest uppskattade militärinstruktörerna av exakt samma anledning, för att vi lär människor att hjälpa sig själva. Vi berättar inte så här, gå dit, gör det där, och sen händer något annat, så vet man inte hur man ska agera. Så att Sverige är faktiskt fantastiskt, och ja, jag tycker det är så coolt.
Sen har vi en nackdel, och det är att vi är väldigt vi har ju ett väldigt starkt supportsystem, vilket också gör att många inte tvingas att kasta sig ut. Och jag jämför det mycket när vi bodde i Indien ett halvår, att där är ju 90% av alla nästan egenföretagare. Men de lever ju från lön till lön och dag till dag.
Vilket egentligen är helt sjukt. Ja. För att det borde vara tvärtom. Ja. Vi med vår trygghet, alltså, ärligt talat, vad är det värsta som kan hända i Sverige? Det är alltså så här, om det går riktigt, riktigt, riktigt åt helvete, då har du någonstans att bo, du har en tv, du har mat på bordet och du
är
paradoxalt,
men det är sant.
Ja. Så
ja, eller hur?
Så min poäng är att det kan hjälpa oss lite att vi har det så bra ibland.
Ja.
För det tvingar oss inte ut där.
Ja, så jag skulle vara så här, testa. Och förlåt, sista. Shit, vad mycket vi kan prata om det här. Men ett företag behöver inte ens vara att man får, du vet, man kan ha en sidogrej. Ja. Och bara om, du vet, så här, om det är så lite så att ditt företag gör 10 000 om året. Alltså så här, tänk om du lägger de 10 000 i din pengamaskin. Alltså 10 000 extra gör jättestor skillnad. Och man kan göra det i vilket område som helst. Vi har till med Cecil som liksom så här skriver böcker om svensk grammatik.
Som
inte ens är svensk.
Hon kan liksom språk bättre än någon här inne. I promise you.
Ja.
Svenska.
Ja.
Nej, men också så här, jag tänker där också en viktig poäng i det där, att kan du göra dina första 10 000, då är det ingenting som hindrar dig från att göra 100 000. Och kan du göra 100 000, är det ingenting som hindrar dig från att göra 1 miljon. Alltså det där är också bara en träningssak liksom. Så att
Ja, och det är ball.
Tack så mycket.
Och det är ball. Ja. Det är skitball.
Ja. Tack så mycket. Tack.
Ska se, har vi några mer frågor i publiken innan vi...
Vad sa du? Ska jag ta sämsta investeringen? Alltså, jag kan säga att min sämsta investering hade den bästa pitchen. För det var så här, Jan, du vet, jag är historieintresserad. Då var det ett företag som skulle bärga sjunkna skepp utanför Ecuadors kust. Och hade med sig ett guldmynt. Och det var så här riktigt inka-guldmynt. Och vet, man fick och den här, man hade skrivit den här boken, Den förlorade inka-skatten. Och så var det så här, och så fick man se sådana här, du vet, om de hämtar, alltså om man tar upp ett skepp, då får man ju behålla hälften av värdet. Fatta hur mycket värde där är på att hämta upp ett spanskt sjunket skepp. Alltså det är miljarder. Det var den pitchen jag fick. Jag tyckte detta lät sjukt coolt. Så jag investerade 100 000, tror jag. Och jag fick en bok. Jag fick den här boken sjunkna, eller inkaskatter. Så jag kan skryta att jag har en bok i mitt bibliotek som kostade 100 000 spänn.
Du fick i alla fall en bok.
Ja, jag fick en bok, ja.
Och Elisabeth, du gör inga dåliga investeringar.
Nej, självklart. Jo, gud. Men den absolut sämsta, det var väl egentligen min första så här när jag skulle... tyckte att jag skulle så här, nu har jag fattat det här.
Okay.
Yeah. Så nu går jag ut och investerar, och det var faktiskt efter jag hade läst Tobias Schildfarts bok.
Vägen. Rat oss!
Det var min första investering, jag gick all in, och då stod en all time high.
Ja, på 126.
The rest is history.
Ja, så att jag är inte ensam och köpt på 126 kronor aktien.
Nej, det var alla mina pengar. Det var mitt första möte med investeringsmarknaden. Ja.
Jag har annars ett sjukt bra track record. Jag har ägt Framfab, Sting Networks, Northland Resources, Fly... Är någon som kommer ihåg de här? Fly Me, Sting Networks. Ja, thank you one person.
Ja. Bo.com?
Nej, den tror jag missade. Förnedringen var ju totalt med Sting Networks. Den gick ner 99%, men sen avnoterade de inte den, och den gick inte att sälja, så den låg kvar i depån så i flera år, så man verkligen kände varje gång man loggar in så här, fan vad grym jag är liksom, med minus 99%.
Jag kan inte bli av med skiten
så här. Ha lite empati för människor som äger SAS, för jag tror det kommer vara samma. Vad sa du? Oj, bästa investering. Alltså så här, om man får säga så ska jag faktiskt säga så här, eget företag. Alltså det är få grejer man kan få en sån avkastning på när man kan kombinera sin tid, sina pengar och sitt liksom engagemang.
Intresse.
Så ja, men intresse. Men så här, Storskogen gick ju bra tills den dagen den inte gick bra längre. Det var en ganska bra investering.
Det är nog faktiskt min sämsta när jag tänker efter.
Vad sa du?
Storskogen är den sämsta när jag tänker efter.
Nej.
Alltså, såhär, alltså resultatmässigt.
Man kan vinna vilken diskussion om investeringar som helst om man bara får välja tidsperiod. Om min tidsperiod slutar 31 januari 2022. Där var det bra.
60 kronor.
Ja, 60 kronor. Vet jag, då var det 5 gånger pengarna.
Var det inte då vi pratade om att vi skulle boka fest på slott?
Jo.
Precis. Nu är inte han här, men Albin sålde faktiskt på All Time High, så borde ta in honom hit.
Ja, precis.
Men han var en av de som kunde det, eller? Det var inte alla som kunde det. Men bortsett från det, jag vill dela upp mina bästa investeringar i två delar, för jag tycker det har att göra med dels finansiella investeringar, och sen är det också andra typer av investeringar som man kan göra som kan ge avkastning på helt andra plan. Och den bästa finansiella investeringen som jag har gjort hittills, det är faktiskt i vår bostad. För det är en pengamaskin i sig, eftersom vårt hus är ett tvåfamiljshus, så att vi bor inte bara gratis utan vi tjänar också pengar på vårt boende.
Får jag bryta in där?
Ja.
Alltså, detta tar jag lite emot att säga, men och om man skulle säga något så här, privatuthyrning i Sverige, det är bland det bästa man kan göra. Det är till och med att det är bättre. Om någon skulle komma och säga, jag ska göra privatuthyrning, eller ska jag ta 200 000 eller 400 000 för att sätta upp ett attefallshus, eller göra om min lägenhet eller min hus så att kunna privatuthyra, så skulle jag säga 9 fall av 10 är det bättre att renovera huset så att du kan göra privatuthyrning eller sätta upp ett attefallshus än att investera i värdepapper. För att privatuthyrning i Sverige, det är good shit.
Det är good shit. Ja. I know. Det var den bästa finansiella investeringen. Den bästa investeringen jag gjort i mig själv, det var när jag bestämde mig för att åka iväg på mitt första 10-dagars meditationsretreat och leva i tystnad i 10 dagar och meditera 10 timmar om dagen. Det förändrade hela mitt liv, bokstavligt talat. And the rest is history.
Vi har en fråga till publiken här.
Till början av din podd så var du så antifastigheter. Vad förändrats nu? Typ du säger det här med privat uthyrning.
Ingenting. Jag har insett att jag är ofrivillig husägare. Så jag kommer ju sälja mitt hus när tillfälle ges. Jag gör inte privatuthyrning, men jag vet ju att det passar för många. Alltså jag tror när det gäller investeringar så är ju en av grundreglerna som jag gillar är så här. Man behöver gilla den typen av problem som den investering man investerar i för med sig. Och liksom aktier har ju så här corona, -30% på 3 veckor. Det är ett fett problem med aktier. En fastighet för med sig så här, diskmaskinen funkar inte, kom och fixa. Och jag kan säga så här, mellan de två problemen så tar jag hellre 30% back än diskmaskinen funkar inte.
Man kan anlita folk för att fixa diskmaskiner.
Jag har försökt anlita Eon sen 10 januari och de har fortfarande inte släckt in fjärrvärme i mitt hus.
Men du har inte heller ringt dem och frågat vad de håller på med.
Nej, elen är ju billig nu.
So it's not a problem.
Nej. Så att gillar man fastigheter och kör på fastigheter, men det är just privatuthyrning är ju liksom också så här ett ganska litet steg innan att liksom driva fastighetsbolag. Och vad är det? Det är väl skatt nästan. Alltså 20% skatt upp till 55 000. Eller
50% och sen är det 30%.
Ja. Vi ska runda av. Ett stort tack för att ni ställde upp, för att ni kom hit.
Tack!
Tack så mycket!
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.